har som överskrift mötet med att jag är på helig mark. Ni vet säkert vilken text jag kommer att läsa. Men jag nämnde förra gången, och jag har nog berättat den där synen förut. Det är många år sedan jag fick den och såg den. Men ibland så är det någonting Gud talar som verkligen sätter spår som man aldrig glömmer. Som man bär med sig, ni vet, hela livet. Det var i den kyrkan, den församlingen som vi var engagerade då att känna Gud. Jag låg på knä i lilla salen, bönesalen, i bön. Och jag såg en underbar syn för mitt inre. En eld. Och jag upplevde att det var Guds närvaro. Det var som en förtärande eld. Man kan inte beskriva det med andra ord än som Guds ord beskriver. En underbar eld som brann så här, såg jag framför mig en bit fram, en bit bort. Och Guds närvaro var så stark så jag ville bara liksom vara där. Och vara inför Guds närhet, inför hans ansikte. Som jag upplevde det. Men så förvandlas den där elden och blev ett kors. Och jag fick en sån lust att gå nära. Så jag reste mig och gick nära för att gå nära korset. Men det var precis en bit ifrån som att det var helt stopp. Jag kom inte närmare. Och så såg jag ner. Och då såg jag att framför, precis framför mina fötter var det som en linje som gick så här. Och den gick runt korset. Det var ett avskärmat område. Och så hörde jag en röst som sa: du måste böja dig mer för att komma nära. Och vi vet säkert vad det står i Jakobs brev, att Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Och det är en syn som jag nog aldrig glömmer. Och vi går till andra Mosebok kapitel 3 och läser om Mose där. Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose: jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp. När Herren såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur busken: Mose, Mose. Han svarade: här är jag. Då sa Gud: kom inte hit. Ta av dig skorna, ty platsen där du står är helig mark. Jag kan förstå Mose, det han upplevde där, för det var precis den känslan som jag hade. Jag måste gå nära, jag måste komma nära. Men precis som Mose upplevde och fick lära sig, så går det inte att komma nära hur som helst, på vilket sätt som helst. Ta av dig skorna, Mose. Och som Gud sa till mig: du måste böja dig mer för att komma nära, komma in på helig mark. Sen kan vi läsa här i tredje kapitlet där i andra Mosebok hur Gud förnyar kallelsen till Mose. Han skulle vara redskapet. Gud hade utvalt honom till redskap att befria Israels folk från slaveriet i Egypten. För Gud sa att han hade sett och hört sitt folks böner och rop på hjälp. Han kände deras lidande och hade stigit ner för att hjälpa. Vilket budskap det är. Hela evangeliet i en mening kan man säga, sammanfattat. Och så säger Gud i vers 10: gå nu. Jag ska sända dig till farao och du ska föra mitt folk Israels barn ut ur Egypten. Men Mose sa till Gud: vem är jag att jag skulle gå till farao och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten? Han svarade: jag är med dig. Och detta ska för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig. När du har fört ut folket ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa Mose till Gud: när jag kommer till Israels barn och säger till dem: era fäders Gud har sänt mig till er, och de frågar mig: vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose: jag är den jag är. Och han sa vidare: så ska du säga till Israels barn: jag är, har sänt mig till er. Och Gud sa ytterligare till Mose: så ska du säga till Israels barn: Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Detta ska vara mitt namn för evigt, och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Ta av dig skorna, sa Gud, för det är helig mark. Och att ta sig skorna, det gjorde man ju, det kan vi läsa om i Gamla testamentet. Det finns till exempel när man hade en uppgörelse om en mark och ägarbyte, så att säga. Det finns en bild i, eller en berättelse där i Ruts bok i 4:e kapitlet till exempel. Och det är en förebild på ett ägarbyte. Man kan ta bilden av det till Nya testamentet, till Romarbrevet till exempel, att vi inte står under lagen utan under nåden. Vi är friköpta. Det är någon som friköper marken där. Men vad det innebär andligt och för oss människor, det är att ge upp sina rättigheter. Det var egentligen det som också här i Gamla testamentet, det betydde att ta av sig skorna. Man gav upp sina rättigheter till den här marken. För Mose här kan man också säga att det är att ge upp sin köttslighet eller sitt eget. För köttet kräver, vill roffa åt sig och ta för sig. Och vi vet att allt är nåd. Vi har egentligen inga rättigheter. De rättigheter vi har, det är den nåd som Gud har gett oss. Det är de löften han har gett oss. Det har vi rätt till. Det har vi rätt att be om, säger Guds ord. Men det handlar alltså om att lägga ner sina rättigheter. Att ödmjuka sig. Kapitulera inför Gud. Marken var helig. Det var ju en Horeb. Det var ju i öknen, stenöken. Och det är fantastiskt hur en plats kan bli helig därför att Gud är där. Och så kan Gud möta oss precis var som helst. Platsen blir helig därför att Gud möter oss. Det är överlåtelsens plats, helig mark. Det handlar om att gå in under Guds vilja. Att överlåta sig till Guds vilja, till hans godhet som det handlar om. I ödmjukhet. Och psalm 25:9 läser vi: han leder det ödmjuka rätt. Han lär det ödmjuka sin väg. Det är väldigt intressant att läsa om Mose då och nu. Jag har alltid tyckt att det är lite häftigt det där när man läser i apostlagärningarna. Stefanus tar där inför stora rådet och hur han beskriver Mose. Apostlagärningarna 7 från vers 22. Och Mose blev undervisad i egyptiernas hela visdom. Och han var mäktig i ord och gärning. När han hade fyllt 40 år steg den tanken upp i hans hjärta att han skulle besöka sina bröder, Israels barn. Han fick då se hur en av dem blev illa behandlad. Och han tog honom i försvar och hämnades honom genom att slå ihjäl egyptien. Nu trodde Mose att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom hans hand. Men det gjorde de inte. Antagligen trodde Mose här att han hade redan allt. Han var färdig. Han var fullkomlig. Han visste att Gud hade gett honom den här kallelsen. Det var bara att dra iväg. Det var bara att sätta igång. Men den frukten var dålig. Och Guds namn blev smädat. För Gud var inte med Mose. Han hade mod, han hade kraft, han hade auktoritet. Men folket förstod ingenting, tyckte Mose. Fattar de inte? Det är jag som är redskapet. Men nu när Gud möter Mose på helig mark, 40 år senare. Vad säger han då? Vem är jag? Att jag skulle gå till farao. Och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten. Och så följer ett samtal mellan Mose och Gud. En diskussion. Mose kämpar säkert med sitt stora misstag den där gången. Som ett stort hinder i hans liv. Och han säger i kapitel 4 av vers 10. Men Herre, jag är ingen talför man. Jag har inte varit det tidigare och jag är det inte heller nu. Sedan du har talat till din tjänare. Jag är trög att tala. Och har en trög tunga. Och det hade hänt en del i Moses liv. Alla de där åren som en enkel fåraherde. För fåraherde var ju ett lågt yrke så att säga på den tiden. Ett enkelt yrke. Det var inte ens hans egna får. Det var hans svärfars får som han vakta. Mose hade fått inse, han var inte färdig. Det var inte bara att rusa iväg. Och det är det som Paulus talar om i 1 Korinthierbrevet 3 och från vers 18. Och någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Nu var Mose helt beroende av Herren och hans ledning. Varje stund, steg för steg, dag för dag. Det vill säga, en dåre för denna världen. Och ibland är det så att Gud väljer en svår väg för oss. Kanske en underlig väg i våra ögon. Men vi kan ändå ana att det är enda sättet för att Gud ska kunna förändra oss och förbereda oss för att föra oss in i sina löften. Jag tror säkert att vi har kanske erfarenhet av det allihopa. Att det ser konstigt ut, det kan vara svårt för oss. Men ändå kan vi ana, det här är den vägen som Gud har valt för att göra sitt verk i mitt liv, i ditt liv. För att förändra, för att förbereda för det som kommer. Och Gud svarar Mose, jag är med dig. Jag är med dig. Med andra ord, jag har allt du behöver, Mose. Jag är med dig när du lyder mig och följer mig steg för steg. Och så säger Herren, och detta ska för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Alltså, Mose skulle komma tillbaka till den här platsen, till helig mark, men inte ensam. Han skulle ha folket med sig, befriade från slaveriet. Och ordet tecken, det känner vi säkert alla till, de där hebreiska bokstäverna, Alef, Vav, Tav, den första och den sista, eller som symboliserar ledaren eller offret, spikades på korset. I vers 18, kapitel 3, där fortfarande i andra Mosebok, det säger Herren, de kommer att lyssna till dina ord, och du ska tillsammans med de äldste i Israel gå till kungen i Egypten och säga till honom, Herren, hebreernas Gud, har visat sig för oss. Låt oss gå 3 dagsresor in i öknen och offra åt Herren, vår Gud. 3 dagsresor. Det där återkommer ju tredje dagen eller tre dagar i Bibeln. Tredje dagen är uppståndelsedagen. Låt oss gå 3 dagsresor. Låt oss gå tillräckligt långt bort från slaveriet, från Egypten, från världen, för att få del av uppståndelsekraften. Gå nu, sa Gud. Jag ska vara med din mun och lära dig vad du ska säga. Jag ska lära dig vad du ska säga. Gud visste. Han kände till Mose. Han kände Mose. Han visste om hans brister. Han visste om hans fel, hans misstag. Han visste om hans svagheter, hans osäkerhet inför uppdraget, inför kallelsen. Men Gud sa, jag är med dig. Det är allt du behöver. Det är allt det handlar om, att jag är med dig. Och när Gud är med, då går han både före och efter. Och Gud talar om för Mose, eller Herrens ängel som det står, och vi vet att det är Jesus i Gamla testamentet, Herrens ängel som uppenbarar sig. Han talar om att det kommer hinder, det kommer motstånd, du kommer att möta många hinder. Men jag kommer att gå före och flytta på varje hinder. Gud hade redan allt klart. Guds namn, jag är. Haja, jag är. Förkortning av JHWH. Jag är den jag är. Att andas, att vara på hebreiska. Tala om att Gud är evig. Jag är, jag var, jag kommer att vara. Evig, evig Gud. Och Jesus sa i Johannes 8 och 23 till judarna där som inte trodde på honom. Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. Därför säger jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. Och i 1917 års översättning där står det där att jag, om ni inte tror att jag är den jag är, ska ni dö i era synder. Och jag minns när jag nyss hade kommit tillbaka till Jesus och Bibeln vart levande och jag läste det där och jag såg det så tydligt. Jag är den jag är. Den alltså. Jag är. Jag är den jag är som uppenbaras i Gamla testamentet. Jag är densamme. Jag är evig. Det är så viktigt hur vi bekänner Jesus. Hur vi presenterar Jesus. Att vi bekänner honom enligt Guds ord. För Mose var det också viktigt. Vad är hans namn? Vem ska jag hälsa ifrån? Och det fick jag så tungt på mitt hjärta den här veckan. Det är livsviktigt i den här tiden. Att vi har en sann bekännelse. Jesus säger själv, jag är. Det betyder att han är av evighet. Och vi läser det i Hebreerbrevet 13 och vers 8. Jag kommer ta en hel del bibelversar här sen. Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Låt er inte föras bort av alla slags främmande läror. Och Johannes evangelium första kapitel och vers 18. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos fadern har gjort honom känd. Jesus är sann Gud. Han är evig, av evighet. Ingen tvekan. Och att vara evig, det är att vara utan början och utan slut. Som vi läser om prästen Melkisedek. Och jag läser det här från Hebreerbrevet 7. Denne Melkisedek var konungens Salem och präst åt Gud den högste. Det var ju han som Abraham mötte. Melkisedek betyder för det första rättfärdighetens konung. Vidare Salems konung, det vill säga fridens konung. Han står där utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut. Han är lik Guds son och förblir präst för evigt. Och så blev Gud människa. Jesus blev sann människa. Första Timoteusbrevet 2:5. Ty Gud är en. Och en är medlaren mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus. Och här kan vi lika gärna översätta. Ty Gud är enhet. Gud är en, eller Gud är enhet. För Gud är fullkomlig enhet. Fadern, sonen och den helige ande. En är medlaren, Jesus Kristus. Jesus utblottade sig inte på sin gudomlighet när han lämnade himlen, när han kom till jorden. Som en del påstår. Det är villolärare, det är falska lärare. För Jesus är av evighet och det som är evigt kan omöjligen upphöra. Man tar inte av sig en gudomlighet och sen tar på sig igen. Det är helt omöjligt. Han utblottade sig på sina gudomliga rättigheter. Inte på sin gudomlighet. Det läser vi om i Filipperbrevet 2 och från vers 6. För det här är ganska vanligt idag att man påstår detta. Att Jesus liksom utblottar sig på sin gudomlighet. Men det är inte sant. Fastän han var till Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte. Utan utgav sig själv. Här står det också utblottade sig själv en del översättningar. Men nu vet vi vad det innebär. Han utbrottar sig här på sina gudomliga rättigheter. Vad är det innebar? Jämlikheten med Gud här. Han utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt och han blev människa. Han som till yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig. I himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud fadern till ära. Att Jesus Kristus är Herren. Men vi minns också på förklaringsberget hur hans härlighet strålade fram. Han var strålande. Som ett ljus som var så rent. Härligheten strålade fram som annars man inte kunde se. När han var människa. antikrist ande, det vet vi, förnekar Jesu gudomlighet och eller förnekar att han verkligen blev människa, kom i köttet. Och allt går ut på att göra människor till gudar eller gudomliga och jämlika med Gud. Och det här ställer naturligtvis människan i fokus, i centrum, istället för Jesus Kristus. Det här är ormgift. Och den gamle ormen, djävulen eller Satan, ligger ju bakom detta giftet och dessa lögner. Som vi läser om redan i första Mosebok 3 där i lustgården, när han sa till Eva: har Gud verkligen sagt, ni ska visst inte dö, ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. För det första, han förnekar synd och dom. Ni behöver inte lyda Gud. Han dömer inte. Nej, Gud dömer ingen. Han är kärlek. Ni behöver inte bekänna synd. Ni behöver bara få kunskap om vad ni verkligen är. Vad ni redan är och har. Det är ormens lögn. Era ögon ska öppnas. Så att ni blir som Gud. Ni blir gudar. Med andra ord. Alltså, ni får en högre kunskap. Så att ni förstår att ni har allt precis som Gud. Men så läser vi i vers 7. Då öppnades ögonen på dem båda. De märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fickorna och gjorde höftskynken åt sig. Alltså deras ögon öppnades. För gott och ont. Mörker och ljus. Problemet var bara att de befann sig i mörker. Och kunde inte ta sig därifrån. Jag såg en video. Det var någon som la ut. Jag tror det var på Facebook eller någonstans i veckan. Och jag har ju sett det här förut och det är väl känt. Men man blir påminn om det ibland. Det var Kenneth Hagin som väser. Han väser som en orm på den här videon. Han rör tungan som en orm. Snabbare än man kan göra normalt. Och hans lära går ut på att vi är gudar. Att vi är gudomliga. Och han säger också på en video, vi är Kristus. Säger han rakt ut. Och det här ormgiftet, det har spridit sig i många sammanhang och samfund och kyrkor. Det handlar ju om GDS-läran. Jag tar det lite kort bara. Adam dog andligen, säger man, och förlorade sin ställning som Guds jämlike. Människan är ande som har en själ och bor i en kropp. Människan är ande, då menar man att, för Gud är ande. Då menar man att människan är jämlik Gud, när man säger så. Alltså, Adam förlorar sin ställning som Guds jämlike då, säger man. Människan är ande som Gud, som har en själ och bor i en kropp. Därför dog Jesus andligen och fick Satans natur. Han blev gjort till synd och måste på nytt födas från den andliga döden. Det är ju väldigt korta drag i dessläran. Det finns ju ännu värre saker i den. Jesus, vad som hände med Jesus i dödsriket och så vidare. Men vi läser i första Korintherbrevet 15:45. Så står det skrivet. Den första människan Adam blev en levande varelse. Den sista Adam, alltså Jesus sonen, blev en livgivande ande. Men det andliga är inte det första utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen. Alltså människan är inte en ande och så vidare. Adam skapades av stoft, av jord. Och det sista Gud gjorde var att blåsa livsande i Adam. Och från Adam skapade han Eva. En underbar bild och en nödvändighet för att vi skulle vara ett släkte. Därför finns det frälsning för hela människosläktet, för vi är ett släkte. Till skillnad från änglarna som inte är ett släkte utan skapade en och en, och där finns ingen frälsning. Gnostikerna på Nya Testamentets tid och idag och i alla tider kan man säga, säger bland annat att Jesus förlorade sin gudomlighet på korset. Kristusväsendet lämnade Jesus innan korset. Han blev på nytt född när han uppstod. Jesus blev Kristus vid dopet, säger man, säger andra. Då blev han andedöpt. Då kan vi jämföra med New Age. Jesus var en Kristus bland många andra Kristus. Och Kristus är i alla, säger man. Och Kristus medvetandet, det är ju att inse att alla är gudar. Precis som ormen i lustgården. Ni får en kunskap. Ni får kunskap som Gud. Ni blir lik Gud. Ni blir gudar. Kenneth Copeland säger ju bland annat, som han säger, jag är jag med? Alltså Gud. Katoliken Tony Palmer, det var väl på samma video det här tror jag så, var på besök hos Copeland. Och han säger där, läran har ingen betydelse, bara vi har kärlek. Och det finns faktiskt en del som säger att JDS-läran har sin rot i katolska kyrkan, i katolicismen. Skulle inte förvåna mig ett dugg. Andra Vatikankonciliet, det här känner ni säkert till. Genom att delta i nattvarden, alltså katolska evkaristin, så blir ni förändrade till där ni tar emot. Ni blir Kristus eller gudar. Sammanfattningsvis kan man säga att dessa människor har aldrig varit på helig mark. De har aldrig tagit av sig skorna, billigt talat inför Herren. De har aldrig ödmjukat sig inför honom. Men de har lyssnat på Satan, de tjänar Satan och de sprider ormgift. Antikrist ande försöker hela tiden distansera tron och livet från givaren. Som någonting vi äger i oss själva. Jag tror ni förstår vad jag menar. Utifrån detta har man också Kingdom Now, den falska gudsrikes läran. Att vi ska inta, vi ska utbreda Guds rike och bygga Guds rike färdigt innan Jesus kommer tillbaka. Det är först då han kan komma tillbaka och då överlämnar vi riket till honom, eller de övermåttan höga apostlarna är det förstås. Men vi har inte liv i oss själva. Det har bara Jesus. För Jesus är Gud. Johannes 5:26. Ty liksom fadern har liv i sig själv, så har han gett åt sonen att ha liv i sig själv. Och första Johannes brev tar ju upp väldigt mycket om det här mot gnosticismen och gnostiska tankar och allt det vi kallar New Age och nygnosticism och så vidare. 5:12. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Därför kan vi aldrig skilja på kärlek och sanning, lära och liv. För vi har inte kärlek i oss själva. Vi har ingen agape-kärlek, fullkomlig Guds kärlek i oss själva. Vi är som törnbuskar i öknen allihop, som Mose. Vi har liv så länge vi förblir i Jesus Kristus. Som han säger själv, förbliv i mig, förbliv i mitt ord, förbliv i min kärlek. Så länge vi förblir i honom har vi liv. Och jag tänker på David. När han ropar i sin syndanöd. Ta inte din helige ande ifrån mig. Gud. Han hade sett och han kom ihåg vad som hade hänt med Saul. Som vägrade att böja sig för Gud. Som fortsatte i uppror emot Gud. Och det står att Gud tog sin ande ifrån Saul. Han vägrar ödmjuka sig. Mose hade inget i sig själv. Och det visste han nu när han möter Gud på helig mark. När han får en förnyad kallelse. Han måste lita på Gud i precis allt. Han måste vara helt beroende av Gud. Det är ett liv till Guds ära. Johannes skrev, vi läser det i första Johannes brev 5 från vers 5. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är anden som vittnar, eftersom anden är sanningen. Ty det är tre som vittnar, anden, vattnet och blodet. Och de tre säger ett och detsamma. Vi har tre som vittnar här. Anden vittnar om Jesus. Och Jesus sa själv, han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Anden vittnar om Jesus Kristus, Jesus Messias, att han, den han är. Att han är sann Gud av evighet som blev människa. Sann Gud och sann människa. Och vi kan aldrig någonsin åtskilja Jesus och Kristus som lögnlärare gör. För det är antikrist ande, och det kan vi läsa om Johannes brev, första brev. Väldigt mycket han tar upp där. Jesus är Kristus, skriver han. Jesus är Kristus. Han är den smorde. Ingen annan än han i all evighet. Vattnet vittnar. Syftar på dopet när Jesus döptes. Och Johannes såg en duva, säger han, som sänkte sig ner och förblev över honom. Därför visste han, detta är Messias, detta är den vi väntar på. Men det var inte så att Jesus där och då blev andedöpt eller smord. Duvan var ett tecken, ett bevis, en bekräftelse på den Jesus är. Att han är den smorde av evighet. Och på korset ropar Jesus, det är fullbordat. Därför att blodet vittnar, läste jag. Det tredje, det var att blodet vittnar. Och det blodet, det kallas Guds eget blod. Det läser vi i Apostlagärningarna 20 från vers 28. Där skriver Paulus, eller talar Paulus till församlingsledare. Guds församling som han har köpt med sitt eget blod, säger han där. Uppståndelsen från de döda när Jesus uppstod, det bevisade att Jesus är Guds son och att offret var fullkomligt. Det bevisade det. Det var inte så att Jesus behövde födas på nytt. Det är lögner från den gamla ormen. Romarbrevet 1 från vers 3. Evangeliet om hans son som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son, allt ifrån uppståndelsen från de döda. Evangelium om Jesus Kristus, vår Herre. Det bevisades att Jesus är Gud, Guds son. Han är Gud, han är helig, han är evig. Jesus är unik. Han är den ende. Och vi läser också från Johannes evangelium kapitel 1 från vers 1. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han, Jesus, sonen, var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det här kan översättas, ljuset har lyst och lyser oavbrutet, och mörkret övervann det inte. Därför att grammatiskt syftar det på en speciell händelse. Vilken? Jo, på Golgata. Ljuset lyste oavbrutet och segrade. Mörkret har aldrig kunnat utsläcka ljuset. Jag går inte djupare in på det, för ni vet att här finns det teologer sedan gamla tider som har fördjupat sig i detta och försökt förklara detta. Vi kanske inte kan förstå det i det här jordiska livet med vårt förstånd. Men vi ska veta vad vi bekänner. Jesus är sann Gud och sann människa. Han är av evighet. Han dog, men han gick segrande genom döden för vår skull. Det här är livsviktigt att vi bekänner. För alla andra läror, alla andra religioner, alla andra filosofier, allt annat i den här tiden, i den yttersta tiden, i ändens tid, kommer att förenas om lögnen, ormgiftet. Det kommer bara vara Guds folk som kallas bruden, som bekänner Jesus på, enligt Guds ord, den han verkligen är och som känner honom. Därför är det så viktigt att vi håller fast vid detta. Vi lever i den yttersta tiden, det är vi nog alla övertygade om. Vi ser profetier, vi ser ett tidstecken. Och det står ju att djävulen vet att hans tid är kort. Och han gör allt för att sprida sitt ormgift så mycket han kan. Men det finns ett botemedel och det är Jesu blod. Det är att böja sig för Jesus, att böja sig för det han gjorde på korset. Ödmjuka sig inför honom, att bekänna sin synd och be om rening och förlåtelse. Det finns full förlåtelse, full befrielse. Jag är Gud, Herren, befriade Israels folk ur Egypten. Ur slaveriet, som en bild ju på syndens slaveri. Och han är densamme idag. Och det står också om Mose i Hebreerbrevet 11, som brukar kallas för trons kapitel. Och Mose, han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter. Allt vad som fanns och finns att få i den här världen är inget värt i jämförelse med att äga tron, att tillhöra Jesus. Ty, står det, han hade sin blick riktat på lönen. Och lönen är att få se honom som han är. Att få det eviga livet att förvandlas och alltid få vara hos Herren. Jesus kallar oss till helig mark. Och där får vi lära oss att förtrösta på honom i allt. För nutid, framtid, frälsning och helgelse. Där får vi ödmjuka oss och bli redskap i lydnad och efterföljelse till honom. Vi tror på en underbar och mäktig Gud. Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud, historiens Gud, Israels Gud, den evige, den helige, jag är. Det är ingen opersonlig kraft vi tror på. Vi tror på en personlig Gud. Vi tror på Guds son. Vi tror på Jesus Kristus, Jesus Messias, som gav sitt liv, som gjöt sitt blod för våra synder, till rening, till frälsning, till befrielse, till helgelse. Och i det får vi leva. Han har sett dig. Jag är. Han har sett dig. Han har hört dig. Han känner ditt lidande. Han har stigit ner. Han har böjt sig ner för att hjälpa. Och med sin andes kraft bistår han alla, var och en som söker honom. Som vänder sig till honom för att hjälpa. Amen.